Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Till Pappapodden. Vi kastar oss rakt in för att jag har haft en riktig sån här Mark Wahlberg-morgon. Det älskar ju alla att höra om.
Nu ska vi se. Mark Wahlberg-morgon, det är ju då alltså att vara en habil skådis, få göra en del intressanta roller, vara bättre än sin storebror, så Donnie Wahlberg, både på rap och på skådespeleri, men ändå inte komma upp i den klass som man kan säga typ Leonardo DiCaprio eller andra sådana manliga skådespelare kommer upp. Ja, man får göra habila snutrullar.
Ja, men vad gör man för morgon då då?
Jo, jag vet vad du menar, att han går upp skittidigt och tränar. Men jag tyckte det var roligare att prata om hans... alltså jag tänkte mer dra paralleller till dig och din brorsa, ja, Johannes. Men du är ju Donnie Wahlberg, i alla fall åldersmässigt, i er relation. Mm. Han är väl lite mer Mark Wahlberg i och för sig. I er relation, om man ska vara lite
krass. Så kan det nog vara. Mm. Men... Jag har inte gjort det på ett tag, men jag gick upp fruktansvärt tidigt. Eller, det var inte så tidigt. Jag gick upp 6. Kastade mig ut direkt nästan och sprang. Det var en väldigt solig, fin morgon. Och jag märker att jag börjar bli gammal för att det var så jävla stelt i början. Jag är ovan vid att springa så där direkt före frukost.
Tidigt. Välkommen till min värld.
Ja,
första 3-4 kilometerna, då är det liksom som att man inte vet vad man gör.
Nej, det var stelt som fan. Men sen så badade jag. Och det är märkligt, när man vinterbadar så kan man ju upptäcka liksom att nu i slutet av maj att det är ett annat, helt annat badvatten. Nu är det 10-12 grader emellan, tror jag. Och på vintern så är det ju en jättehäftig upplevelse där, men då gör det ju ändå ont på huden. Och när man kommer upp i vattnet så gör det fortfarande ont på huden så länge som det här vattnet rinner eller ligger kvar. Och sen så rinner det av lite och då blir det en kyla mer som sprider sig typ så här. Men nu kan man ligga i en liten stund och det är ett bad på ett annat sätt. Det är en helt annan upplevelse. Och det gör också så här på vintern. Då kan inte jag springa, hoppa ner och springa hem. Utan då vill jag ha med mig ett ombyte, för annars blir man ändå för nerkyld.
Just det.
Nu behöver jag inte ha med en ombyte. Nu kan jag bara hoppa i shortsen och promenera hem eller springa hem. Förstår du? Det
är, men ska du inte ha, om du har dina såna trail-skor, då kan du, de är ju så väldränerade, då kan du hoppa i med skorna och allting.
Det skulle,
och bara...
det skulle jag faktiskt till och med kunna göra. Men de använder ju en swimrun och sånt där.
Men... med vattentät väska till mobilen, eller den ska ju vara vattentät också, och dina Urban Air som också vattnet, bara hoppa i och sen gå upp och springa vidare. Det vore coolt.
Ja, det vore coolt. Idag så var det faktiskt så att jag bara hade ett par tunna splitshorts med innerbyxor, så jag inte behövde några kalsonger. Och jag hade inte med mobil eller hörlurar. Så idag var det liksom, jag hade ingenting. Men,
är det därför du känner ett uppdämt behov att prata om det också? För att du inte kunde dokumentera det? För att du inte hade med någon sån utrustning?
Nej, utan för att... men sen så har jag hunnit med att cykla till stan och ha ett långt frukostmöte. En timme och kvart. Och sen har jag hunnit hem till dig och brygga kaffe och träffa dig på telefon klockan 10. Men det roliga var när jag kom hem var att Sara sa så här: har du också varit ute? Då sa jag, vadå, har du varit ute? Ja, jag var ute länge. Jaha, när då? Då hade hon gått upp. Alltså jag gick ju upp 6 och kom ut 20 över 6. Hon hade gått ut 20 i 6. Och motionerat.
Men vadå, var sov ni någonstans i natt? Du märkte inte, du bara gick upp och tänkte att hon ligger där i sängen eller?
Nej, jag hade ingen aning. Jag sov bara med barnen. Idag sov jag med, i natt sov jag med båda barnen i Saras och mitt sovrum. Jag har ingen aning om vad hon var, varken under natten eller senare.
I och för sig, jag och Li sov också. Li sov i mannens säng i natt. Det är ju roligt det här. Livet med, som förälder, att man inte riktigt vet var man
hon hamnar. Kan ju sova vad fan som helst. Oftast så somnar hon ju i soffan och sen så kommer hon upp under natten. Men jag tror inte hon gjorde det i natt. Förmodligen så upptäckte hon att det var för mycket folk, kanske. Och sen så hade hon då gått ut 20 i 6. Så hon levde ju verkligen mer Mark Wahlberg-liv än jag. En annan sak som jag verkligen vill ta upp innan jag glömmer bort det så här inledningsvis. Det är att vi hade ju ett möte igår. Jag tror inte vi ska säga varken namn på den här personen eller företagets namn. Men vi hade ett möte, du och jag, med en kvinna som har lyssnat på podden väldigt länge. Jag hade ju ganska bra koll på henne. När jag fick reda på att den här kvinnan på det företaget heter D&D, så kände jag igen namnet, för jag visste att det är någon som har följt oss på sociala medier
länge. Jag vill bara säga det. D&D, det är ett fingerat namn. Hon heter inte det.
Nej, precis. Nej. Men fick du också en bild av vem det var när du såg namnet?
Jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Nej, om jag ska vara ärlig, fick ingen bild alls, fick ingen känsla eller någonting.
Jag tänkte på det också. Efter mötet så träffade jag en kvinna som jag såg, just det, hon har ju jobbat i receptionen på Sats Älvsjö, och sen så började vi prata.
Det kan vi nämna. Hon hette inte D&D.
Nej, men då tänkte jag att jag nog ändå kanske är mer uppmärksam på min omvärld än du ibland.
Alltså, kom du på det nu? Har det tagit dig 7 år att komma på det?
Ja, men jag tänkte på det, att det nog är så. Men hon var ju jävligt uppmärksam på mig också, för hon visste att jag heter Manne, hon är receptionen.
Ja, det här var ju otroligt. Det var en otrolig spaning. Det här vi pratade om, det var ju typ senaste veckan.
Jo,
förra
vi pratade
veckan
ju bara om dig, vi pratade ju inte om mig i relation till dig. Det var det som fick mig att tänka på det nu. Att, ja, men just det, med tanke på då Nisses spaning så är det nog lite annorlunda. Och för det hände ju i tät följd. Först det här med kvinnan som vi hade möte med, och sen det här med kvinnan från Sats Älvsjö. Ja. Men i alla fall så visade det sig då att den här kvinnan... Ja, det är inte så konstigt att jag hade koll på hennes namn, för hon har ju följt podden sen...
Pratar vi nu om Satskvinnan eller pratar vi om företagskvinnan som vi hade möte med?
Företagskvinnan, ja. Hon började följa podden precis när den var helt nystartad. För hon har barn som är lika gamla som Iris och Rut. Så när hon var föräldraledig med sitt andra barn och gick på barnvagnspromenader, så upptäckte hon att det finns ju en podd som handlar om föräldraskap och sådär med två personer. Och den ena har barn som är exakt lika gamla som mina. Så hon började lyssna och fick en relation till oss. Och sen så har hon liksom följt oss då. Och när jag skulle åka till Gran Canaria för 2 somrar sedan, då har hon varit på stället som jag skulle till jätte många gånger. Så hon gav väldigt, väldigt bra tips. Och det här minns jag. Till exempel att man skulle åka till Puerto de Mogán. Man skulle åka till Maspalomas. Hon berättade om att man kunde springa någonstans på morgonen och sådär. Och jag tog till mig av alla hennes tips och gjorde exakt som hon sa. Och det visade sig då nu på mötet att vi hade varit där samtidigt. Och hon hade ju då järnkoll på mig. Och jag hade ingen koll på henne. Och hon läste om det här. Det var ju en episod när Rut kom bort på stranden i Maspalomas.
Just det.
Och som jag förstod det, så hon fick nästan lite dåligt samvete. Oj, jag tipsade här om stranden i Maspalomas när Rut kommit bort. Och hon läste det här på sin telefon när hon var på gymmet. Och framför sig stod, hon hade, framför sig hade hon mig. Jag stod och körde marklyft. Och hon bara, ja. Blev helt uppjagad. Hon öppnade telefonen och läste mitt Instagram i livet Rut hade kommit bort. Och kände hon att hon kanske borde fråga, men att det hade varit konstigt att ge sig till känna. Och det som är speciellt med det här är ju, alltså det är ju jätteroligt att vi har träffat henne, och det var ju en skitkul berättelse, och min familj tyckte det var jättespännande också och sådär. Men fan vad läskigt ändå att folk kan ha koll på en som man inte har koll på. Det är ju annorlunda om man är kändis. Alltså om jag skulle vara,
alltså som jag som har dolt person, ja, dolt ja, telefonnummer och sådär.
Ja, exakt. Nej, men om man skulle vara Mark Wahlberg, eller det räcker att man är Peter Jide eller du vet Per Lernström, då skulle man ju kanske tänka hela tiden. Man skulle ju se också att oj, där är folk som tittar på en som att de känner igen en.
Mm.
Och man skulle vara kanske lite på sin vakt. Man skulle tänka på hur man uppträder i offentliga sammanhang. Man skulle inte skälla på sina barn eller vara grinig mot sin fru eller sådär. Men om man inte är kändis så är det ju en väldigt förvirrande upplevelse att det ändå kan finnas då folk som vet vem man är och som har en relation till en. Och hennes relation till mig då gick ju då över 5 år tillbaka. Hon kände ju mig nästan bättre än vad Sara känner mig, eftersom Sara inte lyssnar på podden.
Mm. Och sover oklart var.
Ja, precis. Och hon berättade också att hon har suttit bredvid mig och familjen vid någon middag sådär.
Men det som var intressant som hon sa då var ju att då var ju hon på sina ungar. Just för att det. Hon kände, där sitter ju mannen, nu måste jag skärpa mig. Så nu måste vi uppföra oss. Så att hon, alltså det är ju också intressant då, om man går runt och tänker att alla andra runt omkring en är helt perfekta. För att när man kommer in i ett rum så bara, oj nu måste vi skärpa oss för nu är den här pappapodsgubben här. Mm. Och så går man själv runt och tror att man är, jag menar som jag som skriker fitt familj och håller på och röjer. Å andra sidan så har jag lagt ribban ganska lågt ju på hur jag uppträder med podden. Så att folk blev förvånade.
Ja,
om jag inte,
precis. Nej, men du skapar ju jävla svängrum där.
Ja.
Det är liksom, nästan alltså, tvärtom. Jag träffade Nisse och han bara ljuger i podden. Han skrek inte fitt en enda gång. Han ryckte inte ens sina familjemedlemmar hårt i armen.
Åh. Nej, precis. Så att du är ju...
Men då kan jag säga det till alla. Om det är någon som lyssnar på podden då, så är det ju liksom ofta att jag är arg på något barn. Särskilt Iris har ju verkligen haft fighter med. Det började ju redan det här hummerutbrottet. Det var inte som att jag bara, ja du ska få hummer lilla älskling. Jag blev ju jättearg och frustrerad. Mm.
Ja, jag vet det, jag har ju sett dig bli arg på dina barn.
Ja, och jag har många gånger så här, vilket känns helt orimligt nu på lekplatsen, så här, Iris, nu får du skärpa till dig, du är faktiskt 3 år. Så där, du är ju stor, så där. Såna grejer.
Fast du får ju tänka, då ställer ju det i relation till en 1-åring. Du ställer ju inte det i relation till en 10-åring.
Nej, så är det. Men sen så har jag varit ledsen, alltså jag har blivit kränkt och sårad av min familj, så jag har varit ledsen, jag har varit gubbsur, alltså allt möjligt.
Ja.
Men ja, otroligt svårt. För att ja, man tänker inte att någon ska ha koll på en. Eller jag, nej, tänker inte att någon
men
ska ha koll
på. Men när var du ledsen och gubbsur senast? Här blir man ju nyfiken. Nu blir man ju, när det här är ju liksom, det här är som ett sommarprat utan kött på benen. Ja. Bara, jag föddes, alltså det var ganska tufft.
Ja.
Ja, här kommer en låt. Nej, men, sen blev det bättre.
Det här blir ju svårt, för vi har ju inte riktigt varit ute bland folk, min familj.
Nej. Ja, men du behöver inte prata om det. Jag bara tänker så här, när blev det liksom...
Ja, men alltså det är hela tiden. Alltså du vet som att... Du vet en hund, en tik som har ungar, massa. Som liksom ömsom ligger och slickar på dem. Och om någon kommer nära så blir hon jättearg på dem. För hon älskar dem överallt annat. Ömsom, om de så här trampar på hennes svans så är hon så här... Och typ gör utfall mot dem och sådär. Alltså hon blir helt, hon ligger och slickar på henne, blir helt tokig på någon annan unge som råkar gå på henne, typ så. Så
men, också... om det och det på det här företaget såg dig ligga och slicka på dina barn, ja, och sen hugga efter andra som kom nära dem när ni var på Kanarierna.
Just det.
Då kan jag förstå om hon höjer på ögonbrynen.
Jo, faktiskt. Nej, men så det kan ju vara en konkret situation kan ju vara att vi ska gå bort till, jag har ett specialställe som är en hemlig utkikspunkt här i närheten. Som jag brukar ta brassestolar till. Mm. Och sen så bär jag en stor IKEA-påse med matsäck och filt och 4 brassestolar. Ja. Samtidigt som jag är sur över att jag bär så mycket.
Ja, just det.
Så då går jag liksom... Det är å ena sidan då en kärlekshandling att jag bär grejer åt mina barn. Men å andra sidan så bjuder jag inte helt på den där kärlekshandlingen. För jag beklagar mig och är lite sur och typ visar märken jag fått på armen. Alltså det
men frustar du? Frustar du också och liksom snäser åt dem?
Ja, absolut. Mm. Och slicka på dem då, såklart.
Får jag berätta en grej?
Ja, gärna.
Alltså, om vi nu håller, det är fortfarande inledningen, eller hur? Vi håller på att varva upp.
Ja, det är absolut. Så är det.
Mm. Kan det vara så att inledningen håller på och sen säger plötsligt mitt inledning säger tack för idag, vi hörs nästa vecka?
Det har ju hänt.
Ja, det har verkligen
att
hänt.
Att inledningsämnet blir 55 minuter och sen tycker vi att det räcker.
Jag har ju kommit på, alltså, det har ju utvecklats, du vet att jag tidigare bara ville ha betong. Mm. Alltså jag ville ha, du vet, när jag promenader, att jag inte kan koncentrera mig när det blir för mycket vackert.
Mm.
Alltså när det blir,
du tyckte att det var måste, jobbigt på något vis, så du ville helst gå över den hemska, hemska Skanstullsbron.
Ja, men nu har jag kommit på, jag vet inte om det är vad som har hänt med mig, men jag har utvecklat det här. Så att nu har jag en favoritpromenad med Kajsa. Som är att man går från mig ner i en park här, Farstängen. Och då går man och så blir det är väldigt öppet. Alltså det är fält. Det är därför det heter Farstängen. Så att det blir, man får all den här rymden som jag också känner igen från Gotland. Att det blir liksom, det är horisont, luft, du vet, liv, himmel. Men samtidigt så har man 73an, Nynäsvägen, i fonden.
Du måste
med bilar.
Ha 73an.
Ja, den bryter av, förstår du? Så att det blir liksom inte... Det blir den här lilla salten i chokladen. Alltså det här som gör att man liksom kan uppskatta det till fullo. Och sen så... Nu ska du få höra. Och då... För de har en sån här laglig graffitivägg. Mm. Och den har jag ju bara sett förut och tänkt att så här... Ja, det är en laglig graffitivägg. Och jag vet att det är liksom... Blir det nytt styre så kommer den där... I och för sig är det väl högerstyre i Stockholms stad, kommer jag på. Ja, men det var någonting med det där i alla fall, att den var skapad av någon slags vänstermajoritet och så var det någon, skitsamma, jag har inte koll på detaljerna, men i alla fall att jag har tänkt på den som någon slags politisk grej, att den där kommer ju försvinna, det här kommer ju inte få vara kvar, och jag har inte liksom tittat på den riktigt, jag har ändå tänkt att i princip så gillar jag att den är där, för att det finns någonting i det, men nu när jag går förbi den varje, ja, nästan 2 gånger per dag, för det är liksom en standardpromenad jag har med Kajsa. Alltså, det är ju nya målningar. Om någon målar på förmiddagen så är den övermålad liksom på eftermiddagen. Det är sån jävla omsättning på. Så att det är ju verkligen som en sån här konstupplevelse att gå där och titta på den där graffitin. Det är jävligt häftigt också i kontrast till den här grönskan och de här lindarna som nu har börjat blomma och oxlarna och allting vad det är. Och vet du vad som hände i morse då? Alltså som kontrast till allt det här graffitin och Nynäsvägen. Jag fick tips från en granne jag har som har en liten hund som heter Jack. Hon är en väldigt härlig kvinna som pratar en väldigt i 70-årsåldern som har en väldigt härlig skånska.
Hunden?
Och så, nej, kvinnan. Okay. Och hon, det som är härligt med henne är också många saker. Dels för att hon tycker väldigt mycket om mig, för hon läste mina krönikor i Metro hela tiden. Mm. Så att hon kommenterade alltid dem väldigt positivt. Så att det gör ju, då har man ju halva inne på mig om man liksom ger mig lite positiv... Ja, bekräftelse. Mm. Men sen har hon också en förmåga att prata med sig själv på den här milda... Alltså, den är lite tyvärr då smittad, den där skånskan, av Jimmy Åkesson. För han kommer väl från Sölvesborg, gör han inte det? Eller är det där de är så stora?
Han är inte skåning, han är från Blekinge.
Han är från Blekinge, just det. Så då har det ingenting med det att göra alls. De har ingenting med varandra att göra. Däremot så är hon från Sölvesborg. Och Sölvesborg...
Jag tror Sölvesborg är Blekinge i alla fall.
Jag vet inte. Jag är så dålig på det här. Men i alla fall, det är ju någonting med Sölvesborg och Sverigedemokraterna. Det har ju varit någon dokumentär om hur de tog över där. Och
jo, men där så är det ju som... Det är lite grann som, jättekort parentes, Lars H. Gustafsson, du vet, han som skriver om barn och sådär. Jag tror det var han som hade varit och pratat om barnuppfostran i Afrika. Och sen så hade han träffat en kvinna och så började hon gråta och erkände för honom att hon är världens sämsta förälder. För hon pallar inte att slå sina barn.
Ja, just det.
Det är
ja.
Lite som Sölvesborg. Att i den dokumentären så var det folk som bara... Alltså jag... jag kanske liksom är lite sjuk i huvudet politiskt, men jag är inte sverigedemokrat.
Just det.
Alltså det var ju där är så här ett jobbigt stigma att bära och inte vara sverigedemokrat där.
Ja. Men i alla fall, trots det så har hon en väldigt härlig, hon har ett väldigt härligt sätt att prata med ett leende och
hon
vara mysig.
Hon har ett sätt att säga, jag inte tror det fanns.
Utan, men hon också svarar, du vet, på sina egna frågor på ett härligt sätt.
Ja.
Nej, nej. Så säger hon så här, ja men så jag gick ju dit och nej, nej, då var, ja. Det är väldigt mysigt att lyssna på henne i alla fall.
Men
då tipsade hon om att det är ett duvhökspar som har byggt ett bo och har ungar en bit bort i en skogsdunge vid en papperskorg. Så att då gick jag dit med Kajsa och så tittade jag upp precis där hon hade beskrivit, och jag ska inte försöka lura någon och säga att jag fattade vad hon beskrev, för det gjorde jag inte eftersom jag har så dåligt lokalsinne, men Liv var med, så hon förstod vart vi skulle gå. Och så stod jag vid den papperskorgen och tittade upp och bara, fan, jag ser inget jävla bo. Men helt plötsligt så började kråkorna låta utav helvete och det började flaxa överallt. Så kom det liksom en duvök, och det är roligt med de flesta rovfåglar att de har väldigt löjliga läten, förutom den där som skriker i alla cowboyfilmer. Den låter ju coolt. Du vet vilken jag menar. Den där som är... Ja, skitsamma. Och då kom... skatorna började låta, kråkorna, och flaxade till överallt. Man märkte det blev oro. Så helt plötsligt så kom det en duvök och bara... Och lät på en sån här löjligt sätt som alla jävla rovfåglar låter. Men det var en jävligt mäktig upplevelse att se den bara slå ner där i en tall. Och blicka ut. Men jag fattade fortfarande inte vad boet var. Det var... det såg jag inte. Men det var ju en mäktig upplevelse att ha graffitiväggen, Nynäsvägen, lindar, oxlar, ekar och en duvhök.
Men det var ju liksom... två saker. Förut så har jag förstått det som att du har svårt med det vackra för att du är så bräcklig och skör och att det är förgängligt.
Men, ja, så är det ju nu. Det är ju med häggen.
Det här tyder ju på en annan grej som är att det är svårt att... Alltså det är som att lyssna på typ samma band som alla andra. Alltså att det är lite för billigt att njuta av naturen. Alltså nej. Som i min andra podd Spring snyggt, där har vi kallar det för veckans Ernst, där vi pratar om liksom löpsalighet som ju ofta drabbar den. Men i och med att man kallar det...
Mest du, om vi ska vara ärliga.
Om vi ska vara ärliga så är det så. Det var ju så att John kallade mig för löpningens Ernst Kirchsteiger. Men det här har gjort, det har blivit som en jättestor grej med den, alltså, hashtag och att dela stories där man är ute och springer och så skriver man veckans Ernst. Så eller Ernst, och gud vilken Ernst i tur och sådär. Och jag har förstått det som att man behövde det begreppet Ernst för att man skulle kunna få den nödvändiga ironiska distansen till skönhetsupplevelsen. Att det är ju
det
är lite jobbigt att uppleva det där som en löpare upplever flera gånger i veckan och lägga upp bara, gud vilken vacker morgon. Så att om man skriver Ernst så blir det mycket lättare. Och här
just
är det
lite grann som folk,
att det är svårt för dig att din motsvarighet till Ernst då, det är graffitin och Nynäsvägen. Så att det kanske har varit det som är ett, det, eller i alla fall det är också ett problem och inte bara med förgängligheten då. Och din bräcklighet.
Nej, alltså jag förstår vad du menar. Men jag tror för mig så är det väl mer att det är att jag behöver, det är väl en ganska klassisk grej. Jag menar, vi har ju pratat om jag tittar på havet, där är det. Det är som på Louvren, dikten av, vem är det nu som har skrivit
Göran
den?
Palm.
Göran Palm, ja. Den är, det är ju den känslan ju. Mm. Att det bara, man fylls av en tomhet. Man kan inte ta in allt det vackra. Men däremot om det är... Jag tittar på havet, där är det. Och sen så helt plötsligt så dånar det fram någon stor jävla sån här containerfartyg vid horisonten. Då ser man ju havet helt plötsligt. Och då ser man ju det vackra, för man får den här kontrasten. Det är ju en klassisk grej. Jag tror att det är mer det än... det där Ernst, jag tror att det är... Jag tror att du har ju skapat någonting och sen så är det som att folk som springer får, de har nog tyckt det här tidigare, men nu får de ett liksom coolt begrepp och ringa in dig.
Ja.
Vilket ju är skitsmart. Det är ju klassiskt när varumärkesgrej ju.
Ja, det känns det som kanon. Att det är härligt för dem.
Jag älskar de två. Framförallt så älskar jag ju... Det är ju roligt med Löparpodden eftersom jag... Alltså om vi kan ju prata om den. Alltså det är ju jävligt kul att få... lyssna på en podd med någon som man känner jättebra.
Ja, det måste vara konstigt.
Alltså förstår jag vad jag menar? Så att det liksom blir... Så att referenserna blir... För mig blir ju referenserna helt rätt. Mm. Att det liksom är Kent och Stoffe i den där veckans aggression. Och sen så Ernst Kirchsta-grejen. Att det liksom är... Att man känner så här... Fan, det här skulle jag ju kunna vara med i. Mm. Det här skulle jag ju kunna komma på. Så bara, ja, för att det är ju... Det är ju Manne som, alltså det är ju jättekul att lyssna, tycker jag.
Jag längtar ju intensivt efter din tennispodd. Det har gjort länge.
Min tennispodd? Ja. Ja, du får fortsätta längta.
Viktig bonusinformation kommer här. Det är verkligen dags för oss att ha en frågespecial. Det har aldrig någonsin under poddens historia gått så här lång tid utan frågespecial som det har gjort nu. Så skicka era frågor till nisseochmanne@gmail.com så ska vi svara på dem i en frågespecial som kanske kommer... Nästa vecka skulle jag tippa på. Skicka era frågor till nisseochmanne@gmail.com. Går såklart också bra på Instagram.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, Nisse.
Ja.
Häromdagen på gatan. Det är ju kul på vår gata att det är som att på vintern så är det ingen som är ute överhuvudtaget. Det här kanske är klassiskt. Nej. På gator, men här är det ju ändå en gata, alltså en radhusgata, du vet, en sån där barn går ut och med bollar och gör grejer. Men på vinterhalvåret är det inte en enda käft ute. Och nu är det barn ute hela tiden och leker och sådär.
Men tror inte att det beror på att... alltså, förutom allt det här med att folk, barn inte rör på sig längre och de sitter inne och spelar tv-spel och TikTok och allt vad de gör. Men att det är... om det är en sån jävla pruttvinter som det var i år, vad fan ska man gå ut för? Alltså det är ju liksom bara som en dålig version av sommaren.
Men det är väl också att, jag menar, även om det är en bra vinter så är det ju inte, vår gata är ju inte, alltså det är ju grus och trist och bara liksom, man samlas inte på vår gata på vinterhalvåret, men nu är alla ute och då finns det ett barn som fyller 2 år i augusti.
Ja.
Vilket ju innebär att det här är ju hennes första vår på gatan. Nu är ju hon så liten så hon måste ha föräldrar med sig hela tiden. Men man förstår att hon vill vara ute hela tiden. De här stackars föräldrarna får liksom valla runt henne. Förmodligen, det har inte de sagt, men du vet, hon är väl i den åldern när man pekar, sätter på sig skorna i hallen och pekar på dörren och börjar gråta. Eller hon säger väl också ut och sådär. Så de går ut hela tiden och hon vill leka med de stora barnen och sådär. Fast under föräldrarnas beskydd. Det var någon kväll när jag gick förbi henne... Och Iris ser ut också. Vi sa hej då. Och sen så när vi hade gått liksom 10 steg så hörde vi liksom bakom hej då. Och då vände vi oss. Ah, hej då, så här. Och man såg pappans enorma lättnad. Ja. Så här, vad skönt det var för honom att vi hörde hans dotters hej då.
Ja, så att det inte blev att hon
inte
blev kvar.
Ledsen och sådär. För liksom ett, ändå ett jävligt väl exekverat hej då som bara tog 15 sekunder för henne att få fram.
Ja, jag fattar precis.
Och som man inser som förälder att ja, men jag tyckte det var väl exekverat, men någon annan kanske tycker liksom att det låter som bara gröt i munnen på mitt barn liksom. Och jag minns den där grejen så jävla tydligt från när barnen var små. Hur många sådana situationer när man liksom nästan började grina för att folk inte hörde. För barnen var lite seg och det var svårt för dem i konversationer liksom. Att, för att
man... Ja, men att vissa vuxna skiter ju i barnen. Alltså att det liksom är att man bara står och pratar och sen så har man barnet så vill man bara, men titta på den här underbara grejen har här bredvid mig.
Så kan det verkligen vara, men sen också oftast så var det väl bara att man kanske måste vara på en speciell våglängd för att uppfatta de här extremt otajmade och inte så bra uttalade inpassen som barn gör.
Ja, just det.
Men det var ändå så jävla jobbigt då. Och ibland försökte man ju då översätta. Jaha, ja, precis, hej då. Så, eller du vet, man var röst åt barnen. Men då i andra sammanhang som är det här. Det är ju svårt när någon har gått 15 minuter. Hej då, ja, nu sa du hej då. Alltså det är ju väldigt svårt. Så att han blir skitglad och lättad. Och det är ju nog sällan man blir. Utan ofta blir man liksom ledsen. Oj, de hörde inte, stackars. Liksom mitt älskade lilla barn som anstränger sig så. Är det någonting du minns? Du har ju mer färskt i minnet än jag, kan man tänka.
Ja, men jag kommer inte på någon konkret situation, men jag känner ju igen själva känslan av när någon hör och ser ens barn. Mm. Men en sak som slog mig, som jag måste dra nu innan jag glömmer bort det, när jag tänkte på det här, för att det är samma sak här, att barnen är ute och leker på gården. Mm. Och det är ju framförallt Jojo. Han kör ju på med sitt Fortnite-ande och FIFA-spelande. Men Jojo är ju ute jättemycket och han springer ner, och vi har ju som en innergård liksom, så han springer runt där. Och sen så hade vi några vattenballonger igår eftermiddag. Och så gick han ut och Liv var borta på något möte eller hon var inne i stan eller någonting. Och jag höll på och fixade med middagen. Mannen höll på och spelade. Och så gick han ut. Och sen så efter en stund så tittade jag ut genom fönstret, så bara var det helt tomt på hela gården. Jag bara, fan är han någonstans? Han får ju bara vara på gården liksom. Och kände mig lite illa till mods eftersom jag inte riktigt hade full koll på exakt vilka det var som var ute. Sen kom han tillbaks efter typ 5 minuter. Då hade han typ varit på kiosken med 3 killar som är så här 12-13 år som bor på gården också. Typ hängde runt med dem. Ja, men typ hängde runt med dem i Farsta med omnejd.
Ja.
Så att då, ja.
Det är lite speciellt.
Men sen kom det lite mindre barn ut som var mer lämpliga för honom.
Ja, men ändå om man ska gå till kiosken så är det bättre att ta 12-13-åringen än kanske en 6-åring.
Det tror jag. Men ja, jag tänkte ju att han då skulle stanna på gården när jag sa det, men det gjorde han inte.
Nej.
Och då tänkte jag på det som vi har varit inne på tidigare med Manne då, att han var ute och sprang själv när han var liten och så.
Ja, just det. Du vet, barn gör ju inte som man säger utan som man gör. Det är sällan
då
som
borde han ju varit i köket. Ja, men då borde han ju varit i köket och lagat mat med mig.
Nej, men jag tänkte på såna situationer, för samma dag så berättade Iris för mig att hon hade lämnat in en dikt i skolan, i rättningshögen.
Jaha.
Som hon berättade hur hon hade kämpat och slitit med att få rimmen rätt och sådär. Hon var ganska nöjd med den. Och sen så hade den kommit bort. Så att hennes lärare påstod att hon inte hade lämnat in den. Fast hon var helt säker på att hon hade lämnat in den.
Mm.
Men läraren liksom med sin stora auktoritet som vuxen och lärare liksom slog ner på det. Och var såhär, nej men det har du inte gjort.
Usch.
Och du fick ju samma känsla igen. Alltså den där känslan som när barnen var små.
Men hur löste ni det då? Alltså ringde du till läraren och fick honom sparkad?
Det är väl det som är en curlingförälder. Det är ändå en alltså jag kan ju känna den här att jag ömmar för henne och att säga, gud, jag känner din smärta. Men på samma sätt som om personen har hunnit tillräckligt långt bort så ropar man ju inte, mitt barn sa hej då till dig. Alltså jag ringer ju inte upp till skolan när vad som helst kan ha hänt med den här dikten.
Nej.
Det är väl den dåliga typen av curlingföräldraskap, att ens barn inte ska få känna eller uppleva eller bli orättvist behandlad någonsin. Alltså det kommer ju barnet bli. Däremot en annan situation som hände igår, inte för Iris utan för hennes kompis, hade jag handlat annorlunda. Iris kompis var på Bredängs livs, nej förlåt, på Hemköp i Bredäng och blev anklagad för att snatta.
Jaha. Hon skulle, av någon personalen?
Ja, hon skulle köpa någonting och undrade om hon hade tillräckligt mycket pengar för att ha råd med det. Och hon tyckte det kändes så osoft att räkna pengar bland folk. Så hon hade gått liksom bort mot panten som är lite avskilt. Och sen ställt sig där och räknat pengar. Och då hade personalen bara, du vet att vi har övervakningskameror överallt va? Så vi ser att du, vi ser om du står där och snattar. Och sen hade då personalen krävt att få titta i hennes väska.
What?
Som ju inte innehöll något stöldgods.
Nej.
Och sen inte bett om ursäkt utan sagt, okej, okay, ja det är okej.
Okay. Det där är det värsta. Det där är det värsta. Du klarar dig den här gången, din jävel.
Ja, precis. Också, nu är det inte mitt barn, men ditt barn på gatan. Och man känner liksom att man, den där ömheten, alltså barn, ens barn och ens barns kompisar ska inte behandlas på det sättet. Och det kanske fanns ett inslag av racial...
Men andra barn?
Ja, precis. Barn i andra stadsdelar och sådär. Men det fanns nog också ett inslag av racial profiling i det här. För att det är ett barn som inte är vitt. Eller liksom helt vitt. Som kändes jävligt, jävligt jobbigt. Där hade man ju i och för sig alltså dundrat in i den affären och slaktat den där personalen.
Gud vad sånt där tycker jag är jobbigt med, när man tänker på det nu med det här senaste jävla polismordet i USA. För att vi har ju många barn här på gården som är mörkhyade. Alltså det är gambiansk pappa och svensk mamma finns det några familjer. Och då, alltså det slog mig, det var ett tag sedan, men jag kommer tänka på det nu. Det var när vi kollade på någon match tillsammans. Och så var det Alexander Isak som spelade. Och så ropade publiken om det var apa eller neger eller någonting. Och så sitter man bredvid de här barnen som är i så här 7-årsåldern och som har liksom då absolut ingen ännu riktig uppfattning om det här med hudfärg på det sättet.
Nej.
Men att man liksom, hur man verkligen ser dem bli inmålade i det här hörnet.
Ja.
Alltså, hur, ja, från samhället. Alltså det är ganska naivt och lite så här, inte en jättesmart spaning från min sida, men det var så himla, det blev en sån tydlig bild bara av, här sitter jag och är liksom helt jävla vit och sen sitter jag med den här pojken som har en pappa med mörk hy och en mamma med vit hy.
Ja, för fan.
Ja, men här har vi liksom en tydlig gräns mellan oss två som ju aldrig kan liksom och så här, sitta och försöka förklara det där. Alltså på något jävla, alltså det var usch.
Vadå, försökte du förklara det?
Nej men alltså, jag vet inte, vad ska man säga? Jag menar, de typ bröt ju matchen för att det var...
En annan grej som var sådär otroligt hämmande. Nu tar jag ett klipp tillbaka till. Nu är det dags att Iris får berätta själv.
Jag var i 3-årsåldern. Och då började jag tänka på massa bajs och konstiga saker. Och sen så frågade min fröken på förskolan vad jag ville av vi grönsaker. Och då satt det ju kvar i huvudet. Så jag sa att jag vill ha bajs istället för majs.
Det var på lunchen alltså där.
Och hon blev väldigt arg på mig och sa att jag inte fick ta någon mat.
Minns du hur du reagerade på det?
Jag blev väldigt ledsen, men jag typ pratade inte med någon på hela lunchen.
Vågade du fråga om majs några fler gånger sen efter det?
Jag frågade en gång till sen, men då var hon fortfarande väldigt arg på mig.
Hur är din relation till majs idag?
Jag gillar majs även om den där grejen.
Ja, det är skönt i alla fall. Tack Iris.
Varsågod.
Full transparens, jag skickade det här till dig innan så du skulle lyssna på det. Hann du höra Iris berättelse?
Jag hann höra den och det var otroligt gulligt. Jag blev väldigt också, det var som att ni hade försatt er i någon väldigt speciell stämning. Det var väldigt liksom, det var väldigt mysigt. Passa. Och du alltså var väldigt lugnt och
det här var skittidigt på morgonen. Det var innan jag cyklade iväg på mitt morgonmöte.
Ja, men det var inte innan du sprang ut.
Nej, Mark Wahlberg.
Du väckte henne.
Någon måtta på det var.
10-6 och bara... Ja, men det förklarar lite den lugna stämningen. Ja. Men det var ju en otrolig... Men där får man ju precis den här missförstånd och så här, inte bli lyssnad på, inte bli trodd. Mm. Alltså så här, fan, jag menade inte bajs. Nej. Jag sa fel. Nej. Jag ville ha majs.
Och barn har ju också så här... Det är ju lätt att ömma för dem dubbelt. För dels är de små och har extremt liten makt i samhället. Och dels så har man själv gjort dem. Så det,
ja.
Nej, men så jag var ju jätteledsen då att hon blev beskylld för att ha med meningen sagt bajs. Och sen så tycker jag väl också som en extra grej att om en 3, 4, även 5-åring skulle säga kan jag få bajs, så kan man väl liksom då, korrekt hantering från en vuxen, det är väl att låtsas om att den sa majs och ge majset om det är det personen pekar på. Eller kanske till och med säga, vi säger inte bajs här. Men man förvägrar den ju inte att äta majs.
Nej. Ja, man tycker att vissa... Ja. Ja, men det, ja, viss förskolepersonal med all rätt. Alltså, de kanske är trötta och har en dålig dag. Men ibland saknar de lite humor, kan jag tycka.
Ja, verkligen. Så det har jag nu...
Men de flesta gör inte det. Jag är en av mina favoritpedagoger till Jojo är ju... De har ju spårat ur med att barn har med sig leksaker. Ja. Sånär som man alltid är med om. Att du vet, till slut så bara går det över styr. Mm. Så nu har de bestämt att det är inga leksaker. Men då är det liksom som att Jojo har en överenskommelse med en i personalen att han får ha med såna små legogubbar i fickan på liksom byxorna. För att det liksom är... Mm. Ett givande och tagande att man liksom, och det, ja, och det, sånt gillar man ju när det liksom, ja, det är pragmatiskt, exakt.
En annan sån här grej som händer nu, alltså temat lite här, det är ögonblicken när man ömmar väldigt, väldigt, väldigt mycket för sitt barn, förr och nu, och också där man inte, det är också en känsla lite grann av att man inte räcker till som förälder, för att man får inse att ja, men jag kan inte vara krockkudden i ditt liv hela tiden. Det enda som sticker ut är inte att mitt eget barn. Just med snatteriet, då skulle jag liksom rusa dit. Så det, den sticker ut där. Men annars är det lite grann så att det här är någonting som händer i dig, mitt kära barn, och som kommer hända hela livet. Och det är så himla jobbigt att jag inte kan göra så att det inte händer. En annan sån, det hände nu. Då sa jag till Iris att alltså ett tips till henne så här att om det är så att du är intresserad av någon i skolan, då skulle ju du kunna passa på nu när du snart ska byta skola att liksom satsa allt på det kortet och visa dina känslor.
Smart.
Så att hon ska komma ihåg det, att hon har det spel, det manöverutrymmet.
Alltså du tänker att för att om det går åt helvete så ska hon ändå försvinna.
Inte gå där nu mer, precis.
Jo, fast det deppiga blir ju om det inte går åt helvete. Nej, då ska hon ju försvinna.
Då är det ändå så att de bor i samma stadsdel förmodligen och så. Yeah. Kan man ju fortsätta.
Ja, jag började direkt tänka så här, nej, men då är det ju en omöjlig, för då kommer man ju träffa nya i nya skolan och då kommer det bli skitjobbigt. Det är bättre att du struntar i det där.
Du får ringa upp henne och bara, jag tror din så pappa har fel. Ja, men det hon sa då var att och nu ska jag ju verkligen total anonymisera det, för det här kan vara väldigt känsligt, men det finns någon som hon är lite intresserad av. Men sen har det visat sig att hennes polare också är lite intresserad av honom. Och då sa jag att mitt tips där, det är liksom att man får prata med sin kompis om det och sen får man liksom säga må bästa kvinna vinna. Go for it.
Nej, vet du vad du gjorde? Du berättade den där historien som du har berättat både i podden och i Ligga med P3 när du bastade med en kompis och hans tjej och sen så började du hångla med henne för att det var någon slags sån stämning, men sen så blev din kompis ändå jävligt sårad och arg och så blev det skitkonstigt. Den historien berättade du, din sjuka jävel.
Vet du hur jag vaknade efter den episoden?
Alltså hur du vaknade?
Ja, nej
jag kommer inte ihåg, berätta.
Av att det var kladdigt och att jag hade spytt i sömnen på min huvudkudde. Och det var inte så mysigt.
Men du kissade inte på dig?
Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men sen så hade det varit jättejobbigt, för att den här tjejen, hon ville till varje pris ligga
med dig.
Ja, eller hon kunde också tänka sig att ligga med sin pojkvän. Men han var ju väldigt sårad, så han ville inte ligga. Så han sa, nej jag vill inte. Då sa hon, nu kommer jag springa ner till Manne. Hela tiden. Så hon hotade med det under hela natten. Och jag låg och spydde. Så det var
väldigt miserabelt.
Och Iris tyckte, att varför berättar du det här?
Nej. Bara, jag gör det för att jag ömmar för dig, Iris.
Ja, precis. Nej, det är sant. Jag sa att man kanske då, alltså det är tråkigt om ingen kan få chansen, utan att man kanske ska prata om det och säga att båda kan visa intresse i så fall. Då sa hon att fast det verkar som att den här killen är intresserad av henne.
Ja, just det.
Och jag dog nästan.
Ja.
Jag dog nästan. Mm. Dels av att hon kunde berätta det här för mig, men sen också att hon upplever det här jobbiga, men sen också att hon tog det med sånt jämnmod.
Ja,
du har berättat ofta om när man lämnar ett barn på förskolan, att om de skriker och far ut av sorg, så är det lättare att hantera än om de försöker hålla ihop.
Det är ju vidrigt.
Här var det samma sak, att liksom jämnmodet som hon berättade det här med fick mig liksom nästan bryta ihop.
Fy fan. Men vad gjorde du då? Du sa, klappade den i ryggen och sa så här: fan!
Nej, jag kände att fan vad vi ska hänga mycket, jag och Iris. Och sen så gick vi ut på kvällen och fångade grodyngel i Långbro Park.
Ja, det var väl bra.
Ja, alltså inte som en tröst, utan bara liksom att det finns nog olika perioder när ett barn är väldigt stängt och inte vill prata med en, och perioder när de är öppna och vill prata med en, och då gäller det att rida på de här prata med en vågen. Jag har med Rut nu, så är hon totalt ointresserad av mig. Så då får jag hänga med Iris på kvällarna och liksom passa på. Men problemet för mig när jag hade mina episoder från när jag var barn, det var att det ofta fanns ett spår av osanning i dem, eller överdrift. Till exempel så berättade jag för min pappa när jag gick på AF att, det var helt sjukt, min lärare Margot, hon gjorde en doftkontroll på mig för att kolla om jag hade rökt. Och det hade jag såklart inte. Alltså det här var ju fyran. Är inte det konstigt, sa jag till mina föräldrar. Och det jag ville var väl att de skulle säga, men det är inte klokt, det är klart att man inte kan göra en doftkontroll och misstänkliggöra ett litet barn för rökning. Problemet var att pappa blev helt galen på henne och typ ringde upp på söndag kväll. Och problemet var också att jag hade ju hängt med högstadietjejerna när de rökte på skoltoaletterna. Och då var det väl så här att just den gången hade jag inte rökt, så att det kändes som att det var jag hade mitt på det torra. Ja. Jag kanske hade rökt gången innan, liksom två blås på skoltoaletten med högstadietjejerna. Ja. Det kanske var med en högstadietjej som bara, nej, klart att man inte ska röka, han är bara 10 år. Ja. Så därför hade jag inte rökt just den gången, så därför tänkte jag att jag kunde berätta hemma. Men det blev ju jävligt pinsamt ändå när pappa ringde upp och hon bara, jo men han luktade väldigt tydligt av rök på kläderna.
Dödlig kombination, du och din pappa i det läget.
Ja.
En pappa som är snarstucken och jävligt snar att liksom ta till handling på något sätt. Och sen så du då som liksom kanske pratar lite bredvid mun och säger lite för mycket.
Ja, för min pappa var ju den här rytande tiger pappan verkligen, som skulle försvara sina barn till varje pris om de blev utsatta för något orättvist. Men oftast så blev jag ju inte utsatt för något orättvist, utan jag hade ju ofta gjort någonting. Eller också bara att jag berättade om hur jag hade blivit mobbad på ett seglarläger.
Ja, just det.
Det var i för sig
men det var ju, men där var ju, men det har du berättat i podden, det var ju bra ju. Det var ju då din pappa kom dit och liksom styrde upp skiten. Ja. Så att jag menar, det var ju ett bra exempel.
Ja.
Men jag tänker på också att vara den föräldern då som har ett barn som kanske inte, alltså som har gjort bort sig och som har gjort dumt. Liksom. Jag menar, jag kommer ihåg, jag försöker tänka på om det var någon gång när mina föräldrar var tvungna, och jag menar, gudarna ska veta att jag gjorde ju var ju inte Guds bästa barn. Men jag kommer ihåg från en gång när en kille i min klass som sen gick bort i 20-årsåldern i drogöverdos. Vi hade varit nära kompisar och sen så i femman så började han liksom, det började gå snett för honom. Och då hade han snott min plånbok på gympan. Alltså så här, det är så märkligt bara. Vi gick i samma klass. Han hade snott min plånbok, jag hade väl 50 kronor in eller någonting. Och det här kom fram och det blev rektor och alltihop. Men hans föräldrar reagerade ju sådär tigersättet. För att min pappa ville ju ringa och liksom prata med hans föräldrar och reda ut det här. Men då var ju de jävligt avstängda bara och liksom mer eller mindre skällde ut min pappa. Att det var liksom, ja, det var en jävligt märklig situation. Och en annan gång kom jag ihåg, det var en pappa, det har jag berättat om det här i podden, när jag och några kompisar kastade sten på ett hem för utvecklingsstörda som fanns i mitt villakvarter. Och vi trodde att vi kastade sten på taket. Då var jag väl 9-10 år. Men det visade sig att vi hade kastat sten på bilarna som stod framför. Vi såg inte, det var som en sluttning. Så vi trodde att vi kastade sten på plåttaket, men vi kastade sten på bilarna och hade ju förstört liksom. Alltså, men förstört bilar. Det var ju helt, en helt sjuk grej. Att vi då, det var 4-5 bilar som stod, hade vi liksom kastat sten på, så att så här, vindrutorna var krossade och det var bucklor liksom på motorhuvarna. Alltså, gud, när jag tänker på det så får jag sån ångest. Men, då, men det jag ska berätta då var, då, sen hade vi, när vi upptäckte det här, sprungit in till en kompis som bodde i närheten och gömt oss. Och då hade ju personal från det här hemmet knackat på dörren hos den här personen där vi var hemma. Men då hade pappan ljugit och sagt, nej, de har varit här hela kvällen.
Oj.
Men det här kom ju fram sen att det var vi, i alla fall. Och, ja.
Men, det... men ofta fanns det ju också att man ljög lite grann.
Alltså som barn nu menar du?
Ja, och ofta så, alltså, precis. Till exempel det här med att ni inte, och ibland så blir man ju ett med sin lögn så att man sitter i 40-årsåldern och vidhåller den. Alltså som att ni inte skulle ha hört att vindrutor på bilarna gick sönder.
Det här är ju väldigt intressant. För att jag tycker att det är absurt. Men som jag minns det så var det väl inte så. Men jag menar, det är väl klart att det borde vi ha fattat. Alltså verkligen. Så här 40 år efteråt. Eller 30 år efteråt.
Alltså, det låter ju så helt, det är ju olika ljud.
Ja, alltså det här är verkligen. Jag kan inte, jag lägger mig platt.
Och just men... sådana här små saker kunde ofta ens föräldrar hitta och göra hål på.
Jo, men jag menar, det är ju, det var inte det som var liksom själva huvudgrejen i den här historien. Det var ju mer
föräldrars reaktioner.
Ja, och hur man ska hantera. För det tänker jag att det kommer ju både du och jag vara med om, att ens barn är
förövaren.
Ja, förövaren har gjort det dumma. Vi hade en sån incident här häromdagen. Man hade retat någon i klassen för någonting som hen hade gjort på TikTok. Och sen så ringde de här från skolan och man så här, gud, det är det värsta jag vet. När, för Manna har ju också raderat, det är ju också hemskt, det är en hemsk historia. Han har ju raderat gamla YouTube-videos som han la upp tidigt för att han blir retad för dem i skolan. Det är så här grejer som han gjorde när han var 5-6 år. Men de finns ju inte kvar någonstans. Så nu när vi har pratat om det så bara, nej, vad tråkigt att de är borta, att de inte finns sparade någonstans. För att de är ju, det var ju ett tidsdokument som han också skulle vilja ha kvar, men han vill inte ha det på YouTube. Och då, ja, du vet, när man förklarar för honom så här, men du vet ju, det kändes då när du blir retad för att grejer som du har gjort på YouTube. Hur tror du hon eller han känner när du jävlas med någonting som de har, någon dans som de har gjort på TikTok? Usch. Ah! Hatar att vara förälder.
Jag vill ju att Iris ska berätta även när det inte är sådär svartvitt. Typ min jag tror att jag lämnade in den där dikten, jag har ingen aning, men läraren var ändå dum, fast det var klantigt av mig att jag inte lämnar den, du vet. Att så här, det är ju lätt att berätta när det finns en tydlig ett offer som är historieberättaren, som är barnet, och en annan tydlig förövare. Men det man verkligen skulle vilja också, det är ju att barnet berättar om när det är mycket mer gråskala än så, och barnet kanske inte själv vet exakt och behöver ens hjälp med att reda ut det. Men jag tror att det man landar i är ju samma som alltid, att barnet kommer känna en massa saker. Och det kommer kännas väldigt mycket i en själv. Att som förälder är man ett kärl som härbärgerar massa olika familjemedlemmars känslor. Och det går ju bara åt ett håll. För att Iris kommer ju liksom inte känna mina känslor på samma vis. Vilket är en jävla tur. Men som förälder så måste man hantera alla familjemedlemmars känslor hela tiden.
Jag håller med dig, men jag kan nog inte riktigt det.
Hur menar du?
Det är någonting jag får jobba på, tror jag. Jag kan liksom inte härbärgera. Jag tror att jag kanske ibland på ett inte helt positivt sätt låter mina känslor prägla mina barn på ett sätt som...
Så att du tvingar dem att vara kärl för dina känslor?
Ja, jag tror det. Jag tror att det kan vara så ibland för mig.
Ja, ja, det är intressant det.
Ja, det är intressant tycker jag.
Ja.
Ska vi säga så eller? Som Martin Wiklin brukar säga när han har intervjuat någon.
Ja, nöjd och så.
Ja, vi säger så.
Ja, vi säger så. Mm. Inget att tillägga.
Tajt avslutning. Har vi, eller var det här bara slutet på inledningen?
Ja.
Ska vi börja spela in?
Precis. Fast vi stänger av bandspelaren. Eller vi nu börjar själva podden fast bara med dig och mig. För vi stänger av bandspelarna nu.
Tack för
uppmärksamheten. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Hej, hej.
Skicka era frågor till nisseochmanne@gmail.com så ska vi svara på dem i en frågespecial som kanske kommer nästa vecka, skulle jag tippa på. Skicka era frågor till nisseochmanne@gmail.com. Går såklart också bra på Instagram.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.